Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Jag är ju med att jobba med grundorsaken, för annars så får man ju, finns inget stopp på hur stor underarm man måste ha till slut om man ska klara av paddel till exempel då. Och när muskeln spänner sig så drar den i senan som drar ett muskelfäste på skelettet. Och om en muskel som ska vila då inte får göra det utan den drar hela tiden, då kommer det till slut bli en inflammation eller smärta. Det är så svårt att skada sig under tiden du är i maskinen. Men överföringseffekten till vardagen blir också lägre. Det vill säga, du borstar tänderna på huk och gör det gärna med hela familjen om du har småbarn så att de får in den rutinen också.
Har du varit hos en sjukgymnast med exempelvis ett smärtande knä, tennisarmbåge eller hälsporre? Eller den vanligaste åkomman, ont i ryggen? Då har du säkert också fått reda på orsaken. Du är för svag och behöver träna. De råden får sig en rejäl törn i det här avsnittet med Rasmus Svärd, som istället för att behandla smärtan ställer sig frågan: varför har du ont? Och då kan axelsmärtan bero på en fot som du har stukat något år innan. Vi pratar också om att behandla whiplash-skador genom att rätta upp bäckenet, varför sittande kontorsjobb och paddelspel är en riktigt dålig kombo. Den skrämmande utvecklingen där 12-åringar helt saknar funktion i höften och varför magmusklerna inte är hållningsmuskler. Och att lära gåvagnar är olämpliga för barn. Det här avsnittet vänder upp och ner på många förutfattade och cementerade meningar om hur kroppen fungerar. Du får några riktigt användbara tips på slutet. Ja, och tur är väl det, för kön är lång till Rasmus och den blir säkert inte kortare efter att ha hört det här. Jag har hört någonstans att du kallas för The Body Whisperer.
Ja, men det stämmer. Det stämmer.
Vad beror det på?
Jag hjälpte ett par CrossFit-coacher och fick det smeknamnet helt enkelt när de tyckte de hade besökt sin problematik på många ställen och inte kanske fått ett riktigt förståelse för varför. Och då fick de väl känslan att man såg rakt igenom den och man kunde förklara då hur saker och ting hängde ihop och dessutom att de kände väldigt snabb, båda två de här personerna kände väldigt snabb effekt då. Efter många år problem och svårt att koppla på vissa muskler och sådär. Så att då fick jag det smeknamnet, det stämmer.
Rasmus Svärd, välkommen till podden Spännande möte.
Tack så mycket, det är roligt att vara här.
Vi sitter ju här i ett bolag som heter 1050s lokaler. Och jag vill speciellt tacka dem för att vi får lov att vara här idag. 1050 är också en kund och samarbetspartner till mig, där jag får möjligheten att moderera deras podcast som heter AI på riktigt. Så om ni tröttnar på spännande möten så gå in på AI på riktigt så får ni lära lite grann om AI. Men vi ska inte snacka AI idag, utan vi ska varken intelligens eller artificiell intelligens, utan vi ska prata om kroppen och det du sysslar med.
Ja.
Det är lika bra att du säger, vad gör du?
Ja, alltså jag är ju en legitimerad fysioterapeut eller sjukgymnast, men arbetar primärt med en metod från USA som heter postural terapi. Och det bygger på skräddarsydda träningsprogram för att korrigera obalanser i kroppen och framförallt att komma åt grundorsaken. Så att man vill hitta liksom vad är liksom den underliggande orsaken till kroppssymptom, som det kan vara ländryggsont eller knäont eller axlar eller vad det nu är. Så jag tittar alltså inte bara på symptomområdet, alltså den berörda leden, utan tittar på hela kedjan och ser om vi kan se varför det har uppstått ett problem.
Men innan vi går in på allt detta som är, jag vet, är oerhört spännande, så måste vi reda ut några yrkeskategorier. För du har redan nämnt fysioterapeut och så har du nämnt postural träning. Ska vi börja med det? Vad är en fysioterapeut respektive sjukgymnast, är det väl som det hette förr? Och det tror jag nog de flesta stiftat bekantskap med. Vad är liksom den personens huvudområde?
Ja, det är ju faktiskt en rätt komplex fråga, för fysioterapi och sjukgymnast är till att börja med samma sak. De har bytt namn från sjukgymnast till fysioterapeut. Men det är bra att du frågar det, den grenen som jag så att säga jobbar med är ju mer kanske man ska kalla idrottsskador eller personer, alltså friska människor som har ont. Jag har ju personer som kommer med olika diagnoser också, men den största delen är ändå människor som är friska, men man har ont i ett knä eller man har ont i en höft och så då, va? Så den delen med idrottsskador är ju ett segment av fysioterapi. Men fysioterapi är ju väldigt mycket större än så. Det är ju också andningsträning på sjukhus eller rehab av Parkinsons sjukdomar eller andra. Alltså nu tog jag bara ett exempel. Så att fysioterapin är ju egentligen väldigt bred. Och den är egentligen en ganska liten del av den som jag är expert på, så att säga då. Så att jag har inte lika bra koll på många andra delar av fysioterapin då.
Men sen finns det någonting som heter naprapat.
Ja, det finns det också.
Vad gör en sån?
Ja, naprapat är ju, man måste nästan prata om alla tre yrkesgrupper då, kiropraktor, naprapat och osteopat då.
Precis, det var de jag tänkte komma in på, men du buntar ihop dem.
Jo, men för att förstå, för de har ju ursprunget i lite samma grund kan man säga då, så att det är ju alltså manuella tekniker, det betyder att man använder händerna. Och det här blir lite, om man ska prata fackmannaspråk eller mot lekmän då. Och jag tycker ju, så nu förklarar jag det så som man förstår det kanske lekmannamässigt då, att då så att säga justerar man leder, eller som man kanske ofta har på stan, att man knäcker loss och brakar loss och släpper på låsningar. Sen kanske inte det är rent medicinskt korrekt att kalla det låsningar, men det är i alla fall så det känns, för det släpper och knakar och brakar. Och va? Så alla de tre yrkesgrupperna jobbar ju med den typen av justeringar. Och nu kommer en väldigt fördomsfullt beskrivning här, så att jag ber om ursäkt till er yrkesmän som lyssnar på detta då. Men naprapater kan man säga gillar att värma upp kroppen först, alltså massera, kanske lite värme för att sen göra justeringar. Och jobbar lite mer med träning och så kanske. Kiropraktorer är kanske lite mer inne på att man ska göra snabba justeringar, alltså inte lika mjukt om jag säger så. Ofta går de på direkt och så. Givetvis finns det undantag, så jag hoppas jag inte trampar på någon på tårna här nu. Osteopater kanske är den mest holistiska metoden, där man kanske tittar lite bredare, och det finns också väldigt mjuka tekniker inom osteopatin då, som därför är ju inte det heller ett legitimationsyrke, för att det är svårare att hitta evidens för de typer av tekniker. Så kan man väl särskilja det lite grann. Så att, men alla de jobbar ju framförallt med passiva behandlingar. Och det jag gör, eller en fysioterapeut också gör, det är ju mer aktiva behandlingar, så att patienten själv tränar för att åstadkomma en effekt. Man kommer alltså inte på en behandling för att bli fixad, så att säga. Och nu hårdrar igen, och jag vet att det finns kiropraktorer som jobbar med övningar etc. Så att det är inte meningen att trampa någon på.
Nej, men jag kan inte intyga lite av det du säger, för jag har ju gått igenom hela den kadern av yrken, inklusive läkare och så vidare. Så vi ska komma in på det så småningom också. Jag har ju landat hos dig också och fått känna på lite saker och ting. Men nu undrar jag lite, hur hamnar du i det här det som du gör?
Ja, nej men precis. Och då är det ju, det är lite otippat på ett sätt. Jag har ju, eller på ett sätt inte, för jag har spelat mycket tennis själv och även simning. Framförallt tennis och simning var jag på hög nationell nivå.
Och sen lite var, ovanlig kombo?
Ja, det kan man säga. Jag höll på med fotboll och lite andra saker också, men gillade ju det här när det var upp till mig själv då, så en ensam idrott så att säga. Och sen var det väl bara att jag var duktig på de två. Så jag var faktiskt topp 10 i Sverige i båda idrotterna samtidigt. Som junior då får man ju tillägga. Så jag var ju typ 13 eller något sånt, va. Men sen valde jag tennis och höll mig där någonstans genom hela juniortiden. Och spelade lite på heltid sen som senior också.
Var något att ångra? Skulle du varit simmare istället?
Jag har alltid sagt att jag hade mer talang för simning, men jag tyckte tennis var roligare. Så jag ångrar inte. Och tennis har gett mig mycket annat i livet, så att säga. Så att,
men från simning, tennis, in i det här?
Ja, nej, precis. För att sen, egentligen hade jag en sväng på Chalmers. Jag tänkte att jag skulle bli civilingenjör. Hade bra betyg i skolan. Så att, det var ju inte så mycket med att man fått höra att man ska använda sina betyg. Och det var en svår linje på Chalmers att komma in på hög intagning. Så då visste jag inte vad jag skulle göra när jag la ner min tennis. Och då tänkte jag att det blir ett bra spår.
Var det någonting som morsan och farsan sa, använd dina betyg nu?
Ja, kanske mer samhället. De har alltid varit rätt stöttande på... Sen tyckte ju de det var en bra idé, absolut. Men, och jag var ju visst inte riktigt heller. Så att, nej, men det landade där helt enkelt. Och då var man ju yngre, så man kanske inte riktigt tänkte på vad det är vad skulle jag själv känna är givande, utan tänkte mer på liksom, ja, men det såg ju bra ut med löneutveckling om man blir en sån och sådär. Så att kanske mer fokus på det i den åldern än på liksom vad som faktiskt ger någonting.
Ja, men så att ingenjör utav vad det nu kan vara, man blir ingenjör på, så gick du in på kroppsingenjörandet istället?
Ja, men så kan man säga. Alltså, på ett sätt är det ju faktiskt rätt likt. Och jag har alltid varit intresserad av att förstå varför. Och det gör man ju som ingenjör. Och man och fysikens lagar och kemin och sådär. Så att ett varför har alltid varit... Alltså nyfiken och frågan varför har alltid drivit mig. Så att egentligen oavsett område. Så på det sättet så är det inte så långt bort. Nu räknar jag inte på... lastbilars hastighet, så att nu räknar vi på kroppars biomekanik, eller snarare tittar på det i alla fall. Så det är ju inte så långt ifrån varandra ändå, och jag har ändå med mig det tänket, tycker jag, i min vardag. Men det är klart, det blev ju ett väldigt sidospår, och det, jag kan ju förklara kort hur det hände. Och det var ju att både jag och min bror spelade mycket tennis, och framförallt han hade mycket skador. Och vilket ledde till att vi hade ju hjälp av riksidrottssjukgymnaster som skulle vara väldigt duktiga på att hjälpa. Men ändå så återkom skadorna och problemen då, va? Och han skulle nästan avsluta sin karriär. Men då, efter mycket sökande, träffade de här yrkeskategorierna som vi pratar om. Osteopat, kiropraktor, naprapat etc. Så träffade han till slut en kille i Borås som jobbade med här posturalterapi från USA. Då. Och så blev han faktiskt smärtfri redan första besöket. Och hållit sig smärtfri sedan dess. Och nu har det ju gått över 10 år. Så att spela 4 år college tennis på hög nivå så efter det. Så på den vägen var det. Så när jag inte visste riktigt vad jag skulle göra efter... Jag visste bara att Chalmers var nog inte rätt ändå. Och den platsen fanns ju kvar. Så jag tänkte jag prova något annat. Då ringde jag honom och sa, hur blir jag sån som du är? Så på den vägen är det faktiskt. Så jag fick gå som lärling.
Jag hörde någon story att du lurade honom lite.
Ja, det stämmer. Jo, men jag, eller lura, men det var ju svårt att få till ett möte. Och det fanns ju ingen sån utbildning egentligen, för han hade själv pluggat i USA. Så att jag ringde lite då och sa att nu är jag i Borås, för han höll till Borås, jag är från Göteborg. Och så sa jag helt enkelt att du hinner inte ta en lunch. Och efter slut så sa jag ja, så då fick jag ju sätta mig snabbt i bilen och åka till Borås då. Och ja, sen vet jag inte riktigt vad jag sa på den lunchen, på något sätt då så fick jag gå som lärling. Jag fick plugga till personlig tränare och massör först för att få en grund i anatomi och sådär. Och sen fick jag gå som lärling där, och på den vägen började det, kan man säga.
Men vad har du för utbildning efter det? För du har inte bara gått som lärling.
Nej, jag har ju sjukgymnastutbildningen då. Det är väl den som kanske flest känner till, som är medicinskt tung då. Sen har jag gått jättemånga olika utbildningar inom manuella tekniker, triggerpunktstekniker och fascia behandlingar, och jag har gått akupunktur, jag har gått kiropraktikbehandlingar, jag har gått alla möjliga typer av utbildningar. Så jag vet att jag räknar på det, och alltså, jag kommer inte att landa mellan 7-8 år tror jag, om man skulle räkna heltidsstudier på alla de utbildningar som man har gått då. Så att det blir ju en hel del.
Det är bra mycket längre än läkare, då?
Ja, i alla fall grundutbildningen, sen har ju de AT och så vidare.
Nej, i och för sig. Det är sant. Men om man nu kommer till dig och så säger man så här, du, jag har ont i knät här. Jag tror det kan möjligen vara någon sena eller något annat. Och så säger du, vad gör du då? Har du kollat på knät då, eller vad gör du?
Oavsett vad man kommer med för krämpa, så gör jag alltid en hållningsanalys. Jag tittar alltså på hur det ser ut i stående. Jag gör lite funktionstester, vissa rörelser så, för att se hur lederna rör sig och samspelar. Och det finns ju alltid en lokal aspekt, och det är den du nämner, alltså typ en sena som smärtar, en inflammation, en skada på
menisk, något sätt. Till exempel.
Till exempel. Så det är den lokala aspekten i ett knä då. Men det finns också en global aspekt, och det är den som är lite unik med hur jag jobbar då, att hur samspelar kroppen? Så vi kan ju ta menisk som exempel. Så om den inre menisken gör ont, då kan ju det spela roll hur fotens ställning och höftens ställning ser ut, så att knäts position ändrar sig. För ett knä är ju, man tänker ju inte alltid på hur det ser ut i kroppen, men ett knä är ju egentligen bara två ben som möts. Och hur de benen roterar och vinklas har otroligt mycket att göra med hur ändarna jobbar, alltså foten och höften då. Knät är ju mitt emellan. Så att genom att ändra funktionen upp i höften och foten, så kan du också ändra hur belastningen i knät sker vid rörelse. Och då kanske du inte längre belastar på det smärtande sättet. Så att utan att ens egentligen röra den lokala problematiken kan man många gånger lösa, om vi tar ett knä som exempel.
Men det är ju ett exempel. Vi ska komma in på just lite mer de här detaljerna. Men vad är det för typ av människor du möter som allra mest?
Det absolut vanligaste är ju någon mellan 30 och 60 som har återkommande skador. Det kanske är att när man börjar träna och så får man ont, eller har man haft långvarig problem. Jag träffar många som har haft 10 plus år av konstant smärta och kanske har talat som mig i någon podd eller på något annat sätt för någon vän eller bekant. Jag har ju egentligen, i alla fall innan poddandet, har jag aldrig gjort någon reklam, så att då har ju varit mun till mun alltid som har kommit rekommendationer. Ofta kommer en familj och sen kommer släkting till dem och så har de hört talas om det på något sätt då, va? Och, så att det vanligaste är ju att man har knäont, ryggont, ont utan höfter, axlar, nacke. Vart en lite mer tennisanbåga nu på slutet med paddeltrenden i samhället.
Men just det, den ska vi ta upp sen. Men jag tänkte på, kommer det även elitidrottare till det, eller den typen av människor som ju kanske inte bara har skador?
Absolut, och det är det som är spännande också då. Så att jag började ju banan egentligen med skador, alltså folk kommer ont. Sen har jag ju själv alltid varit intresserad av prestation i min egen elitidrottskarriär och tittat på det. Och så började jag märka att när kroppens biomekanik förbättras, dels försvinner ju skador, eller smärtor, upplevda smärtor, men faktum är att du presterar bättre också. Så då började jag jobba med idrottare också, och det har ju varit otroligt framgångsrikt för att säga, hittills med de jag har jobbat med. Och ofta kommer de ju kanske första gången med en skada, det är därför de har hittat dit. Men sen fortsätter jag jobba med dem efter att de är skadefria, för att öka prestationen, och haft otroligt fina resultat med många elitidrottare av olika slag. Så att det är elitidrottare, det är vanliga människor. Yngsta patienten har haft i, nu ska jag säga, jag tror till och med att jag har haft en 4-åring nu faktiskt, men i alla fall under 8, och äldsta är 94.
Men finns det några sådana här riktigt hopplösa fall? Har du upplevt det?
De flesta som kommer till, eller de flesta kanske inte säger, men en hög procent, 30-40% som kommer till mig, är ju så kallade hopplösa fall. Alltså enligt egen uttag i alla fall. Så att de har ju slussats mellan olika vårdinstanser. Ofta har de ju provat det man hittar på Google. Alltså massörer, sjukgymnaster, naprapat, osteopat, akupunktur kanske. Och alla de här klassiska åtgärderna då, va? Utan egentligen resultat. Och ja, väldigt hög procent av dem. Säg att av de här hopplösa fallen, så skulle jag ändå, om jag är säker på att jag inte överdriver, så säger jag 90% av dem blir ändå bra när de kommer till mig.
Det är en enormt hög procent.
Ja, verkligen. Och man ska alltid passa sig att säga sånt. Kanske man får ännu fler hopplösa fall och den siffran ändrar sig. Men hittills har det varit så. Och jag har ändå hållit på med detta 10 år nu. Så att det verkar hålla sig rätt bra. Och då menar inte jag att de behandlingar de har fått egentligen är dåliga. Utan de har varit jättebra behandlingar. Men de har varit på den här lokala aspekten. Så det man har missat är ju den globala aspekten. Man kanske fått jättebra behandlingar för ryggen. Men om ryggen gör ont för att det finns andra problem i kroppen, då är det svårt att komma åt det.
Men finns det några sådana här fall där du säger så här, men här kan jag inte hjälpa till?
Ja, jag är väldigt transparent till att börja med. Så på förhand går det nästan aldrig att säga att man inte kan hjälpa till. För jag har haft, det finns alltid någon som har haft den diagnosen som jag har lyckats hjälpa. Så det är väldigt sällan på förhand jag säger att jag inte kan hjälpa till. Men efter ett första möte så är det ju mycket lättare att avgöra liksom, om det går att göra någonting eller inte.
Ja, men som har ont i levern så kanske inte så bra.
Ja, nej alltså, så ska vi säga. Nu pratar jag om det är muskelskeletal. Alltså vi pratar muskler och leder. Och magont kommer man kanske inte till mig för. Sen är det klart att allt spelar roll. Och blir man mer öppen i bröstryggen, många är ju krumma dagens samhälle, så påverkar det andningen som kan påverka peristaltiken i tarmen som kan påverka stressnivåer. Så att det är klart att det kan hända sådana effekter också, men det är inte det jag jobbar med. Så
att... Nej, för det är faktiskt en fråga som jag hade och som jag har hört någon annanstans ifrån, att har man väldiga spänningar i kroppen rent muskulärt så kan det också påverka organen, stämmer det?
Ja, det skulle jag säga. Åt båda hållen. Det man kanske inte pratar så mycket om är ju att ett svullet organ kan ju påverka inifrån leder och muskler och så också. Va? Så att det påverkar åt båda hållen, skulle jag säga. Men det där är ju liksom också väldigt svårt att säga då, orsakssamband och inte. Alltså det är väldigt svårt att säga exakt så här är det. Men att det finns ett samband, det tycker jag är ganska tydligt utifrån att jobba med människor.
Och sen... Har jag också förstått att du reser själv ut till dina kunder och patienter när det behövs?
Ja, precis. Det är också något som kanske skiljer mig lite att, från många. Att jag har ju min klinik som folk kommer till från hela Sverige. Och när det inte är covid-tider, även utomlands ifrån. Då. Men vid vissa komplexare fall så räcker inte det stimulit som finns på en klinikmiljö. Det vill säga... Och då är det ju oftast kanske en idrottare eller någon som tränar mycket. För att det är ändå de som utsätter. Alltså för vardagskrämpor så brukar det räcka att komma till kliniken. Men om du säger att du får bara ont i knät när du har sprungit 18 kilometer. Får inte ont om du springer milen. Men vid 18 kilometer eller 17-18 någonstans, då kommer knäkrämpan. Då när du kommer till kliniken så oftast ska jag säga rättar du till sig när man bara får ordning på grunden. Men om det fortfarande kvarstår där vid det... den mängden stimuli så att säga, då ber de helt enkelt springa 16,5 km precis innan det händer och så kommer förbi kliniken direkt då, eller så följer jag med dem dit de utför sin idrott eller vad de nu gör, och då hittar man ofta fel i muskulskeletala systemet som inte uppkommit annars.
Men finns det privatpersoner som hör av sig för långt bort ifrån och säger att du får komma hit och fixa mig?
Ja, alltså jag brukar säga att nu är jag verksam framförallt i Göteborg och Stockholm då. Men det är klart, är det tillräckligt många som vill att man ska komma till en ort så kan jag ju komma dit några dagar och jobba igenom dem. Det finns ju några få privatpersoner som tycker det är värt att betala mig för att komma till ett ställe då. Ensamma, när man bara tittar på dem. Så det har ju hänt, absolut.
Det har hänt.
Det har hänt,
ja. Men härligt. Men vi går tillbaka till kliniken då. Vad är det som händer om jag kommer in med det här knät? Vad är det mer du gör, eller om det nu är höft eller vad det nu är för någonting?
Jo, men det går till så här då. Vi kan spinna vidare på knäexemplet då. Om man har ont på knät, till exempel på insidan då. Man har bara ont där, säger vi. De flesta som kommer till mig har ont på flera ställen. Men om vi säger att vi bara har ont i knät då. Då gör jag en hållningsanalys, och det är inte ovanligt då att man ser till exempel att knät är lite kobent och samma fot på det benet roterar lite utåt. Samma höft kan antingen tippas bakåt eller framåt. Det är lite olika typer av kompensationer. Och då kan man liksom utifrån titta på det och se att krafterna hamnar ofta på de här vävnaderna som smärtar. Och genom att då, först måste man hitta vad det är. Och då fastställer liksom vad ser ut att spela roll i den här problematiken. Och sen är det egentligen en kombination av övningar och behandling som är liksom åtgärden, om man säger. Så man får ett skräddarsytt träningsschema för att korrigera de här obalanserna man hittar i funktionsanalysen. Och sen tränar man dem en period, och sen så har man ofta ett uppföljande möte där man kollar, har detta nu blivit bättre? Och när det har blivit bättre så är det väldigt ofta som symptombilden också har blivit bättre. Så de följer varandra åt väldigt bra. Så att det är ju träningsövningar. Så på det sättet låter det ju kanske rätt likt egentligen klassisk fysioterapi, för det är ju så man jobbar där också, att man kommer, man får en undersökning, man får ett rehabprogram då, va? Och så kollar man igen efter 6-8 veckor typ. Så att på det sättet låter det likt. Sen blir det ju vissa parametrar som blir rätt stor skillnad ändå, liksom hur man tittar på, alltså vad för typ av övningar man gör. De flesta som kommer till mig har ju varit hos ett gäng olika fysioterapeuter till exempel, och känner ofta inte igen en enda övning. Så att det blir ju liksom på ett annat sätt ändå.
Men hur omfattande är ett sånt där övningsprogram?
Det skiljer sig såklart från individen, men som någon form av riktlinjer så kanske ett program tar 20 minuter att genomföra. Och så tycker jag ju kanske att man ska göra det då, beroende på problematiken, 4-6 gånger i veckan i 2-3 månader. Och då är det inte egentligen att det behövs så lång tid för att bli smärtfri ofta, utan det är snarare att man vill få en bestående förändring. Vi vill ju att den här problemet som vi hittat faktiskt ska försvinna och inte bara återkomma. Så att smärtfria är det många som blir till och med efter ett första möte eller några veckor fram. Men jag tycker ändå att man ska ta en uppföljning för att se att har vi kommit åt det här problemet. För många personer har ju återkommande skador och tror kanske att nu har det otur igen. Men många gånger är det samma funktionella grundorsak som skapar dessa återkommande problem.
Men de här övningarna då, kan man göra dem lite hur som helst? Eller är det ett visst följd man måste göra dem eller?
Följden är otroligt viktig, verkligen. Ja, men där skiljer det sig igen då kanske lite hur jag ser på kroppen och en del andra. För att jag skulle alltså kunna ge samma övningar till en person som har gjort dem smärtfria och vända på ordningen och så skulle de få mer ont. Så okay. Kan det vara. Och det låter ju kanske spontant konstigt då. Men det är lite som bygga ett hus. Om grunden måste vara stabil innan väggarna kommer och taket kan man inte börja med innan man har väggar så att säga. För, ja, ni förstår metaforiska principen i alla fall. Så att, det är lite samma sak med kroppen. Så att, man måste jobba med kroppen. Så om vi tar exempel att säga att framlåret är väldigt stelt. Då är det ju stelt av en anledning. Kroppen tycker inte bara att det är kul att bli stel. Utan det är ju ofta att muskeln spänner sig många timmar på dygnet för att till exempel skydda knät. Då. Sen kanske inte det är den optimala lösningen för att skydda knät. Men det är kroppens försvarsmekanism för att försöka få ordning på situationen. Så att då kan man inte börja med bara frenetiskt stretcha låren, för det är ju kroppens försvar. Den kommer inte vilja släppa den spänningen. Då måste man först ge kroppen ett alternativ. Så till exempel kanske man låter insida lår och djupa höftböjare ta över belastningen istället, så att man kickar igång dem med olika övningar för att sen kunna stretcha låren. Och då kanske det inte ens är så mycket motstånd kvar. Man kanske blir rörligare utan att ens stretcha dem så att säga. Jag har en egen erfarenhet där som är lite spännande. Jag spelar ju som sagt tennis på hög nivå och en sån här klassisk framåtfällning med raka ben när man ska nudda golvet med händerna.
Precis.
Var ju en otrolig akilleshäl för mig som tennisspelare och det känner säkert många igen sig. Jag hade ju minst 15-20 cm kvar till golvet liksom. Och så när jag började med detta då så fokuserade vi ingenting på baklåren när jag själv skulle justera min kropp, för att det var inte där felet satt utan det var vissa rotationer i bäckenet och framförallt en högerfot som vred sig utåt då. Och sen när vi fått ordning på det så fick jag helt enkelt uppgift att bara prova en framåtfällning och så hinner man ju tänka tanken, den är inte så trevlig. Och så provar jag och så inget motstånd. Sätter ner händerna i backen utan problem. Så där har ju den spänningen, alltså baklårsspänningen släppt av sig själv då, utan stretch, utan genom att fixa resten av kroppen. Och det var ju för mig personligen en välja att ha, även om jag hade teoretiskt förstått principerna, så blir det ju när man känner i sin egen kropp så blir det ju liksom på riktigt på något sätt. Så det var häftigt.
Ja, spontant så känner jag ju det att jag var volleybolltränare på 80 och början på 90-talet och vi jobbade väldigt mycket med stretching för det var väldigt viktigt att snabbt komma ner på golvet och även bli explosiv så att säga. Men det var det väldigt mycket av den typen att sträcka ut mer. Och det fanns ju vissa som var helt hopplösa. Det spelar ingen roll vad man gjorde. Så att jag hade nog behövt det här. Men någonting annat som slår mig det är ju att många utav terapier som man möter, och det kan vara både i sjukvården och annat, så gäller att dels att man gör mycket själv men också att det tar ganska lång tid. Här får man ju visserligen göra saker och ting själv men det här är ju en väldigt intressant quick fix.
Ja, men det är spännande det här för jag brukar ju säga att det här inte är en quick fix utan att det är en grundorsaksåtgärdan. Att man vill hitta roten och så. Men faktum är ju att det väldigt ofta blir upplevelsemässig quick fix för att folk i allmänhet blir rätt snabbt mycket bättre.
Det är ju en viss frihet du skapar kan man säga.
Ja, men det kan man göra. Så att frihet i kroppen är ju en skön känsla och ja, många får en tydlig aha-upplevelse när de här hållningsmusklerna kopplar på och man släpper på kompensationer. För det är ju så att vi alltid utsätts ju för gravitationens verkan och den tynger ju kroppen om jag uttrycker mig så. Och det kan stela muskler också göra. Så släpper man på spänningar som tynger kroppen och dessutom får igång de här musklerna som ska motverka gravitationen så blir ju det blir en väldigt lättnadskänsla och frihetskänsla i kroppen. Både rörligare och lättare i gångsteget. Alltså många kan ju nästan tro att de har gått ner 5 kilo efter ett besök, men det har man ju inte gjort.
Det är som spin-off-effekt.
Ja, precis.
Men en sak jag funderar på, nu pratar vi, du kommer in någon med knä, har lite ont i menisken eller något sånt där. Men jag tänker på rena skador, alltså att man har råkat ut för en skada, stukat foten eller något sånt där. Så det blivit bra, men det har aldrig blivit riktigt bra. Är det den typ, får du den typen av patienter också?
Ja, absolut. Så att det kan ju vara, om vi tar det exempel med fotled. Just fotled, det kan ju också vara svullet ganska länge. Men det kan absolut vara en skada som finns där lite så. Eller det kanske är vanligare ändå att någon kommer och fått höra kanske att de aldrig mer får springa fast de vill göra det då liksom. Och det är ju ganska sällan det stämmer. Alltså att det har blivit så illa att man inte kan springa igen till exempel. Men om vi tar liksom, för överbelastningsskador så att säga är ju sånt som kommer med en smygande debut. Alltså du vet, du har inte ramlat, du har inte slått dig. Det har liksom bara vuxit fram då. Vilket är väldigt vanligt. Men det finns ju också såklart de som, och vad ska jag säga, att när det kommer smygande då är det nästan, alltså till 100 eller 99% så är det såna här grejer som jag jobbar med. Alltså att muskelobalanser över tid skapar problem. Men vad som också är fascinerande är att om du typ har varit med om en bilolycka eller blivit påkörd eller fått en tackling eller så. Vi kan ta, den är rätt vanlig, man blir påkörd bakifrån med en bil. Då får du ju alltså en impact på kroppen bakifrån. Och säg att du fick ont i nacken, säger vi, vid det tillfället. Eller spelar ingen roll egentligen var. Så tänker man ju logiskt att bilolyckan orsakade det här symptomet. Och ja, på ett sätt gjorde du ju det. Det triggade i alla fall symptomet. Men du fick ju inte lika ont på alla ställen i kroppen antagligen. Och det kan ju såklart att göra med liksom vilken vinkel blir jag påkörd och så. Men det är också så att den impacten ska ju, den belastningen ska fördelas genom lederna genom kroppen. Det tar inte bara helt stopp, utan ofta kan man ju se liksom att hela kroppen slängs i en viss riktning och så. Och desto bättre biomekanisk fördelning av krafter kan ske genom liksom kroppen, desto mindre fastnar det på något ställe. Och när det inte fastnar på ett ställe så måste inte kropparna liksom gå in och försvara. För det är ofta det som händer. Om du sen får ont på höger sida nacken men inte på vänster, då kanske du redan sen innan hade en framskjuten skuldra där och muskler som låg lite spända. Och så får du dessutom en impact som gör att kroppen måste spänna musklerna för att skydda leden. Och sen ligger de nästan som ett muskelförsvar som det kan sitta kvar i 10 år. Så tror du att du försöker slappna av på nätterna och sover du, men musklerna slappnar ändå inte riktigt av. De ligger kvar där. Så jag har haft många whiplash-skador som gjort mycket nackövningar, men det räcker inte för att kroppen, alltså ryggraden och nacken sitter ju på bäcken och korsben. Så att är det inte stabilt nere i bäcken och korsben så känner hjärnan av det. Och så vågar inte den slappna av musklerna i ryggen och nacken för att de ska ju skydda, tänker hjärnan då. Men blir det stabilt i bäckenet, då helt plötsligt blir det som en nollställning. Och då kan man ju få nackmusklerna till exempel att slappna av. Och då börjar läkningen och då blir det bra. Så att även vid sådana tillfällen så är det viktigt hur positionen i kroppen befinner sig och hur muskelbalansen är.
Men det är alltså, det kommer människor som har whiplash-skador?
Absolut.
Blir de bra?
Ja, det ska jag säga. Det är inte det vanligaste som kommer. Men jag kan nästan inte komma på någon nu. Kanske en som jag tänker på som inte blev helt bra. Men whiplash brukar inte vara. Nu är det ju särskilt, det finns olika grad. Och det är inte säkert att jag har fått de tuffaste fallen. Men jag har haft jättemånga med whiplash-skador som har blivit bra. Absolut.
Ja, för det är ju fruktansvärt att människor går med den typen av skada resten av livet och mår jättedåligt.
Mm. Men jag skulle säga att, som jag sa lite i början, så ungefär 40% av de som kommer till mig har ju, ja, whiplash är ett exempel, men har ju olika liksom, kroniska diagnoser som inte ska kunna gå och bli smärtfria från, åtminstone har de fått höra det. Så att det är verkligen många, ofta går det är det som är fascinerande, ofta går det rätt fort. Liksom. Jag är lite bortskämd med det, men jag vill ju att saker ska försvinna på 2-3 månader, annars så är inte jag nöjd i alla fall. Sen är det klart jättebra om det försvinner efter ett år också, men
Du, någonting som vi nämnde förut, det var ju paddel.
Ja, just det.
Ja, och det är ju väldigt nära det du har sysslat med. Och paddel är ju, det är en sport som många inom den åldersgruppen 30-60 utövar. Naturligtvis finns det elitspelare också, det är inte så. Men det är ju en växande sport. Vilka problem ser du hos paddelspelare?
Ja, det har jag stött på. Alltså det är mycket tennisarmbågar, alltså ont i underarmen på olika sätt, på ovan och undersidan. Det finns olika namn, husarm, tennisarmbåge, golfarmbåge, och det beror lite på vart smärtan sitter, men problemet är ju egentligen samma då. Ja, precis innan jag var på väg hit faktiskt så hade lite kontakt med en av EM-spelarna i padel, så att jag har hjälpt en del av dem elitsatsande. Men det är ju inte det vanligaste. Det vanligaste är ju de här ja, som vi kallar dem 30-60 som har fått paddelfeber här i Sverige. Och det är klart det kan vara lite höfter och lite knän och så, men det har varit väldigt mycket armbågar. Sen har jag ju rätt lång väntetid, så jag har ju ofta en 3 månaders väntetid på bokningen, så att jag har ändå relativt sett tror att jag får färre armbågar än vad man kanske får på närhälsan eller primärvården, för att jag tror inte man vill vänta. Man är så ivrig att komma igång med sin paddel, så man bokar kanske inte alltid tid hos mer, utan då vill man hitta någon snabbare.
Men vad beror de här problemen på? Varför får man tennisarmbåge när man spelar paddel?
Det finns lite olika anledningar till att paddel kanske är mer belastande än det är färre tennisspelare som får tennisarmbåge än paddelspelare, så det kanske borde heta paddelarmbåge. Men om vi tar principiellt som gäller båda de sporterna och alla racketsporter, och även om man målar om huset, det är lite samma grej, man kan få en tennisarmbåge så att säga, måla om huset.
Eller spikar, va?
Ja, absolut. Så att allt det är ju någon form av impact eller smäll på handleden. Och den ska ju, då spänns musklerna kring handleden. Och sen ska det fortplanta sig från handled, armbåge, axel, skuldra. Faktiskt ut genom ryggraden och ner genom benen. Det är det som ska hända. Så att rent biomekaniskt så ska belastningen fördelas genom kroppen. Så att alla delar tar en del av belastningen. Vad som ofta händer då när det blir problem, det är ju alltså att till exempel axeln är framåttippad. Det är en vanlig grej i vårt sittande samhälle. Och då blir ju kanske bicepsmuskeln lite kortare. Och den fäster ner på armbågen. Och då blir det lite ökade spänningar där. Och så ska du dessutom ta i då med den här tricepsmuskeln på baksidan och underarmsmusklerna. Och då fastnar väldigt mycket belastning i armbågen. Så att då blir liksom inflammerat, anspänt och smärta lokalt där då. Och då finns det ju liksom lite två vägar att gå. Det klassiska är ju att man utför en underarmsrehab. Det är säkert många känner igen när man får lyfta på en hantel kanske. Eller på olika sätt jobbar med underarmsmusklerna. Och det är klart, då blir ju muskeln större efter ett tag. Och då blir det ju samma kraft. Oavsett om det är spika eller paddel eller vad det är. Fördelas ju på en större yta. Och det kan ofta leda till lite mindre verk då. Men det hjälper inte för alla. Men om det hjälper så är det ju lite därför då. Och blodcirkulation och sådär. Men det finns ju ett sätt som man också kan jobba av, det är att man får ordning på den här belastningsfördelningen. Att kraften faktiskt inte stannar i armbågen utan att den jobbar igenom hela kroppen. Och det tycker jag är ju mer att jobba med grundorsaken. För annars så finns ju inget stopp på hur stor underarm man måste ha till slut om man ska klara av paddel till exempel. Då. Sen kan man såklart jobba på båda aspekterna samtidigt, kanske allra effektivast.
Men vad gör du då om någon kommer in med en paddelarmbåge? Kan det vara så att du liksom börjar kolla på hur bäckenet mår? Eller vad liksom?
Ja, alltså, det kan det vara. Så att allt beror på hur personen ser ut helt enkelt. Men förhoppningsvis så är det ju för deras skull så att det mest är kanske en krum bröstrygg och en framåttippad axel och spända muskler däromkring. Då. Men det kan ju vara så att den krumma bröstryggen som påverkar armbågen, alltså indirekt, har sin grund i ett bakåttippat bäcken till exempel. Och det kan ju, om man otur, ha sin grund i att fötterna är utåtvridna. Så att om man otur så behöver man en helkroppsåtgärd för att långsiktigt att komma åt armbågen. Men det är ju om man vill jobba på det här sättet, man vill liksom hitta vad beror det här på, eller vad, inte bara den lokala aspekten då, att typ få en större underarmsmuskel. För det blir ju tröttsamt till slut såklart om man ska hålla på med den rehaben en gång i halvåret när man spelar mer och mer paddel. Så att om man vill komma till liksom den här belastningsfördelningen så kan det vara att man behöver jobba på hela kroppen. Sen lägger man ju, om ett besök hos mig är på 90 minuter så lägger man ju kanske fram till de sista kvarten, 20 minuter, lägger man ju på den globala aspekten. Alltså hur får vi ordning på den här belastningsfördelningen? Hur kan vi få kroppen in i en fördelaktig position? Och sen sista kvarten, 20 minuter, då kanske man gör en lokal åtgärd. Och det kan ju vara triggerpunktsbehandling, det kan vara akupunktur, det kan vara laserbehandling, det kan vara en lokal åtgärd som hjälper läkningen i den vävnaden då. Så man jobbar ju ofta på både och. Men det har ju hänt med att man jobbar på totalen, och när man väl kommer till symptomområdet så är smärtan borta fast man inte har rört det.
Du har inte rört armbågen och så är smärtan borta i armbågen?
Ja, det har hänt. Det är vanligare axlar ska jag säga. Just tennisarmbågar är ofta ändå rätt irriterat i armbågen, så det har kanske inte hänt så många gånger. Men axelsmärtor har hänt flera gånger. Alltså att du typ inte kan lyfta armen till en viss vinkel utan smärta, och sen så jobbar man på resten av kroppen och sen så är det mycket bättre. Vi kan göra en sån kort, du som lyssnar kan prova att helt enkelt sätta dig på en, eller stå upp också, men sitta eller stå och krumma ihop bröstryggen, alltså man rundar ryggen så mycket som man kan och provar att rotera armarna utåt från kroppen. Så man har armbågarna in till kroppen och så roterar man utåt. Och så känner man liksom hur motståndet känns inne i axeln där. Bara få en referens hur det känns. Och sen jämför man med att man kommer lite högre upp med bröstkorgen så man är så att säga en god position. Försöker slappna av i överkroppen men ändå upprätt. Och så roterar man ut armarna igen. Och då känner de flesta att det går mycket friare. Alltså det är mindre motstånd i rörelsen. Och då har vi ju inte ändrat någonting i axelleden eller på något sätt påverkat axeln. Utan att det blir friare är ju för att vi ändrat bröstryggens position och den totala biomekaniken i kroppen.
Men många av de här som spelar paddel sitter ju ofta 8 timmar på kontoret och sen sitter de kanske hemma i soffan 2 timmar också. Vilken påverkan har det på kroppen att vi sitter så mycket?
Ja, sittande är kanske den enskilt största boven i vårt samhälle, kanske. Det blir ju hypoteser, men man kan säga så här att det är otroligt vanligt att de djupa höftböjmusklerna, iliopsoasmuskeln, har en underfunktion. Alltså att den inte jobbar på ett optimalt sätt. Och den behöver ju inte jobba fullt ut när man sitter, som många i dagens samhälle sitter. Utan den jobbar ju mer om man sitter på huk till exempel. Som antagligen är en naturlig viloposition för oss människor. Och där får den automatisk aktivering. Men när den inte behöver jobba så vet vi ju att människokroppen är bra på att inte, alltså förtina det som inte behövs och bygga på annat. Då. Så att det kan vara så. Jag tror att det är så att många problem börjar när vi börjar sitta i skolan redan då. När vi är små barn, det är bara att titta på små barn. De är lätta i kroppen, de rör sig fritt och de sitter på huk utan problem och studsiga och lätta. Och sen ser vi på tonåringar och det är inte bara, det kan ju såklart vara andra aspekter, men de har kanske suttit några år i skolan, de har tappat funktion i bäckenet, de har fått kompenserande muskler. Jag själv, mina baklår hade blivit superstela vid den tiden då, va? Och det blir de ju för att kroppen försöker lösa uppgiften. Så att vi adapterar ju till sittande till exempel då. Och då är det inte så lätt att bara på 2 minuter adaptera till paddelspel där man kanske behöver de här iliopsoasmusklerna igen då. Så att vi har ju liksom ett samhällsproblem egentligen i att man sitter så mycket och från tidig ålder. Så man slutar ju använda de här musklerna på ett gynnsamt sätt.
Men hur skulle det gå om man skulle ha ståbord i alla klassrum?
Antagligen bättre. Sen är det ju alltså det statiska stillaståendet eller stillasittandet är ju kanske inte optimalt. Jag tror att det finns många kreativa sätt och jag tror att man måste ta det dit i framtiden i skolor. Det måste utvecklas att man kanske sitter lite på huk, sitter lite på golvet, lite stående, kanske lite på en stol. Att man varierar under dagen utan att för den sorten skulle ta bort kvalitet från lektionen då. Men man måste nog hitta något annat sätt för att, ja det är skrämmande faktiskt. Så det också märker jag bara sista åren att jag får fler och fler yngre, alltså 12, 13, 11 års åldern. Och många av dem har ju liksom ingen funktion alls i sina höfter. Och det ser jag inte på den äldre generationen om man säger så. Så att det är ju bara en hypotes, men jag skulle tro att det har liksom iPad stilla sittande och ingen spontan idrott och sådär då att göra. Så att det liksom förtvinar ju nästan in i höftlederna känns det som. Och det är en hypotes, jag säger inte att det är så.
Men... Nej, men det låter ju rimligt. Men hur ser en människa ut som har suttit i många år rent fysiskt?
Ofta blir det ju att när man ställer sig upp så är fötterna utåtvridna och man står ganska brett. Och man har ett bäcken då som har tippat bakåt, alltså så att ryggraden blir plattare, alltså tvärt emot svank. Och så blir man rundad över axlarna och skulderbladen och huvudet skjuts fram som det man brukar kalla gamnacke då. Det är ju den klassiska sittpositionen.
Och vad påverkar det främst? Var får man ont främst utav det här?
Ja, alltså det blir ju en ökad belastning i, ja, den givna som man ser är ju i nacke, axlar, skuldror. Att huvudet åker fram kräver ett arbete kring de musklerna som kommer öka anspänningen där. Sen är ju alla lite olika tåliga. En del klarar ju av att inte ha så ont ändå, men det blir ju anspänt i musklerna. Så att det ser man ju direkt. Och jag skulle säga att riskområden blir ju ländrygg, höfter, sen beror det såklart, alltså, nästan hela kroppen blir ett riskområde för att knäna tappar sin fjädringsfunktion om inte bäckenet kan assistera, vilket det gör när det tippar bakåt. Om man nu ska hitta ett nav i kroppen så är det ju bäckenet skulle jag säga, iliopsoasmuskeln. Det är den enda muskeln som kopplar samman överkropp och underkropp, och den blir ju lidande vid sittande. Så att om inte den jobbar som den ska så blir det ju följdeffekter både neråt och uppåt. Och det beror lite mer på vad man utsätter kroppen för. Den har inte de bästa förutsättningarna att klara av det man vill göra, oavsett om det är paddel eller löpning eller crossfit eller vad det nu kan vara.
Men kan man gå tillbaka ända till riktigt tidigt stadium, alltså bebisstadium eller något sånt där, för att se skillnader där?
Det kan man göra. Alltså, och ni som har haft barn eller har unga barn vet ju att i 3-4 års åldern så dels så står de flesta med fötterna lite inåt, ser det ut som. Men det är egentligen rakt. Det är egentligen neutral position. Det är så vi är skapta. Och det spelar ingen roll liksom vilken del av världen man tittar på barnen. Så det är det här medfödda. Alla har ungefär samma. Fötterna pekar rakt fram eller till och med lite inåt. De är upprätta. De är avslappnade i magen. Många menar på att magmuskeln är en hållningsmuskel. Men då hade ju alla små barn ramlat ihop. För de har ju väldigt putande magar som är avslappnade. Då, va? Och de har en väldigt god hållning, fin axelposition. Kan sitta med raka ben och upprätt kropp på golvet i timmar. Så att det är en väldigt fin funktion. Och sitter på huk utan problem och så. Så att det är ju så vi är skapta. Och vi alla får med oss, om det inte har hänt något såklart på vägen. Men de flesta får med sig det i den åldern. Tittar man på samma individer när de är 12. Då spelar det väldigt stor roll om de har fortsatt titta på huk i en by i Afrika. Eller om de har suttit på stolar i en västerländsk skola. Eller om de vänta på bussen i huksittande i Asien eller sådär. Hur man använder kroppen spelar ju en otroligt stor roll på hur kroppen ser ut senare.
Men kan man gå tillbaka till krypstadiet också?
Det kan man göra. Och man har olika utvecklingsstadier som människa. Och det finns spädbarnsreflexer som ska integreras genom olika faser och ålande och krypande och sådär. Om vi tar krypande som exempel så finns det ju en del barn som hasar med ena benet. Alltså man kryper inte liksidigt om man säger. Och det har varit lite spännande, för jag hade en period när jag frågade alla patienter till mig som hade kanske ont i ena höften då, liksom, vet du hur du kröp när du var liten? Och det var ju förvånansvärt en hög mängd som ändå hade hasat med det benet där alla problemen uppstod. Och då får man ofta en hel högersida exempel som har symptom. Man har ont i foten, knät, höften, axeln och nacken på den sidan. Liksom. Man har flera områden på samma sida. Och det kan säkert många känna igen sig att liksom. Och då kan man ju fråga sina föräldrar om man kröp, om man är nyfiken på det. För det kan vara så att man redan då började skapa de här besvären. Sen är ju människokroppen tålig, så man klarar ju ofta många år innan det blir jätteont. Då. Men absolut. Så ett tips egentligen till alla föräldrar är ju såna här gåbord heter det. Är ju kanske smidigt, men inte en så smart present till sitt barn. För att det är, då missar du egentligen det här steget. Alltså du hjälper dem ju förbi ett jätteviktigt utvecklingssteg. Och de ska ju alltså själva klara av att lära sig att gå. De ska ju själva krypa och sådär. Så att, vilket är jätteviktigt. Och något som man lärde sig på fysioterapiutbildningen, det är ju hur viktigt även kognitiva utvecklingen är kopplat till rörelse. Så jag tror att det är otroligt viktigt för att bli medveten om det. Även för kommande generationer, att man faktiskt ska röra på sig väldigt mycket i unga år. Även för, alltså, kognition.
Idag så har vi Peggy från Atrament Books med oss här i Spännande möten. Peggy, berätta för oss, vad är Atrament Books?
Atrament Books gör skiss- och anteckningsböcker som är gjorda för att användas varje dag. Våra färg- och materialval är inspirerade av den västsvenska naturen, och dessutom så är det så miljövänligt tillverkade som det bara går egentligen, med ett FSC-märkt papper och noggrant miljöcertifierade tryckerier.
Det låter helt underbart. Finns det olika sorters böcker?
Ja, vi gör inbundna böcker med prickade blad och evighetskalender. Böckerna är klädda i snyggt tyg i två olika färgvarianter och dessutom ett så här praktiskt läsband. Sen har vi också ett uppskattat skissblock som många använder, väldigt flexibelt och lätt att riva ut sidorna i den.
Lätt att riva ut sidorna, det är helt perfekt. Då kan man dela med sig till sina kompisar. Hur gör man för att skaffa de här böckerna då?
Det gör man genom att gå in på atramentbooks.com. Man gör en liten beställning där, sen tycker jag att man ska använda koden Gunnar15. Då får man ju 15% rabatt på ett köp där. Så kommer böckerna lite som ett brev på posten efter det.
Helt underbart. Gunnar15, världens bästa rabattkod. Någonting som jag funderar på, som du har varit inne på lite grann här, alltså att du sa det här med armen och armbågen, och så tränar du liksom biceps och triceps, så får du den allt större. Men är det den typen av muskler som du jobbar med, eller finns det olika, man ska säga, olika lager av muskler, eller hur fungerar det där?
Man kan se det som en pyramid, och det blir lite metaforiskt, men om vi har de posturala musklerna, eller hållningsmusklerna då, som ett fundament. Deras uppgift är ju primärt att hålla kroppen upprätt mot gravitationen, och deras uppgift är också att stabilisera alla leder vid rörelse.
Alltså det är inte mag och rygg då alltså?
Nej, inte de ytliga magen, eller vad säger jag, magen, inte ytliga magmuskler, inte ytlig rygg. Och egentligen inte den djupare magmuskeln heller, den här transversusmuskeln, utan det är till exempel då instalor, ellipsoas, kvadratus lumborum för den anatomikunniga. Men det är djupa muskler i rygg och bäcken, höfter. Och då kan man ju egentligen backa, liksom, tänka evolutionsmässigt här för att förstå varför det är så. Och vi ska ju överleva, och vi människor har ju trots allt överlevt hittills i alla fall. Och då är det så att vi ska vara energieffektiva, för man hade ju kanske inte buffébord förr i tiden, så att vi måste ju ösla så lite energi som möjligt som art. Och då vill vi ju använda muskler som är uthålliga och som inte kräver så mycket energi för att stå upp och röra oss och gå. För att det ska ske, då finns ju vissa muskler som har då, som är lednära, så hävarmarna är gynnsamma. De har muskelfibertyper som är mer åt det långsamma hållet, som är alltså uthålliga. Och de ska ju då fungera som, alltså hålla oss upprätt och vara ett ankare vid alla rörelser. När de inte gör det, till exempel genom att vi sitter i skolan och slutar jobba i de musklerna som det ska, då kommer kroppen hitta en lösning. För kroppen försöker ju överleva, så den kommer hitta en annan lösning. Så då kommer den börja rekrytera sekundära stabilisatorer. Alltså andra muskler som har andra uppgifter. Och i värsta fall till och med rörelsemuskler. Alltså muskler som ska skapa en rörelse. Vilket betyder till exempel då att om man står upp och känner att låren är spända. Framlåren syftar jag till nu. Men även baklåren. Som många känner igen. Då betyder det att dina rörelsemuskler, lårmuskeln, som är till för att sparka på en fotboll eller bromsa när du går ner för en trappa eller sådär då, va. Då jobbar de även för att hålla det upprätt. Så den rörelsemuskeln har tagit rollen som hållningsmuskeln. Och den håller det upprätt, ja, du ramlar inte ihop. Men den är energikrävande. Den är inte alls lika uthållig. Och den kommer kräva mycket mer energi. Nu har vi ju buffé här i den moderna världen, så vi klarar ju oss. Men det hade inte varit ett evolutionsmässigt fördelaktigt sätt att arbeta på, om man tittar genom mänsklig evolution. Så det finns ju vissa muskler som är lämpade att utföra vissa rörelser och vissa uppgifter då. Och det här har ju mött lite motstånd i senaste liksom åren inom evidensen och så, att man tycker att alla muskler kan göra allt, och ja, det går att hitta lösningar, kroppen kan hitta lösningar på det mesta, men är de bäst lämpade för det? Är liksom, och då är det inte bara, och jag ser det varje dag på kliniken, olika kroppar har hittat olika lösningar på olika problem. Och det tar massa energi och det är mycket muskelspänningar och man blir tyngre i kroppen. Man upplever sig mer spänd. Man är mindre rörlig. Man tappar rörelseomfång. Varför? Det är ju för att muskler som är stela och spända överjobbar. Att man kan säga metaforiskt att de jobbar övertid. Och så hållningsmusklerna har tagit semester. De orkar ju inte till slut. Och då blir det spänt och det blir senorna. Får ju, alltså det är ju så att muskel fäster i sena som fäster i skelett. Och när muskel spänner sig så drar den i senan som drar ett muskelfäste på skelettet. Och om en muskel som ska vila då inte får göra det, utan den drar hela tiden, då kommer det till slut bli en inflammation eller smärta. Och det är lite så det här uppstår då. Så att om vi tittar på hållningsmusklerna som är det primära, det är de jag hittar, om jag tittar på en kropp, så hittar jag alltid var i den kedjan brister det, och hur har kroppen kompenserat mot det. Så det kan ju till exempel då brista i höger ellipsoasmuskel och insellår, säger vi. Och då har kroppen kompenserat det genom att jobba med höger framlår och höger utsida lår lite extra mycket. Och då finns en muskel där som heter tensor fascia lata, och den går ner i det här IT-bandet som många har talat om, och går ner på utsidan av knät, och så får man ont på utsidan av knät. Och då är det många som kanske rullar med sådana här foamroller längs med utsidan på knät för att släppa på den smärtan. Och det kanske i bästa fall fungerar. Man får mindre ont. Men de har inte sett varför har den muskeln blivit så spänd när jag springer eller jag tränar. Jo, det är för att de här andra hållningsmusklerna då, som också är stabiliserande i sin funktion, inte gjort sitt jobb. Så då har alltså en rörelsemuskel tagit deras uppgift. Och då blir det till slut en symptomproblematik.
Men nu blir jag lite konfis måste jag säga. För att om jag går till en läkare och så en ortoped. Och så visar sig det att genom lite röntgen att du har ett meniskproblem. Nu är jag där inne igen på knät. För jag tycker att det är många som har, kanske kan relatera till det. Och så säger läkaren, nej det där är ingenting att operera. Du får gå till sjukgymnasten. 3 våningar upp. Och åker jag upp till sjukgymnasten och så säger sjukgymnasten, ja just det, jag såg att du är meniskskada här. Jag tittar på röntgenbilderna. Då behöver vi stärka upp knät. Och då får jag ett antal rörelser. Du pratade här om rörelsemuskler. Alltså jag får ett antal rörelser som jag ska göra då för att stärka musklerna. Men det där är ju lite annorlunda än det du säger.
Absolut. Men ofta får du ju då musklerna kring knät. Och då tänker man ju vilka muskler fäster kring knät. Och till exempel framlåret som vi precis pratade om fäster ju ner över knät då. Och ett väldigt tydligt exempel på detta när det blir tokigt, det är ju om många tycker det gör ont att stå på knäna. Alltså om man ställer sig i trädgården eller på golvet på knäna så gör det helt enkelt ont. Det är många som kan känna igen sig det tror jag. Och då är det väldigt ofta, och det här är ju spännande för att det är klart man kan ju ha en broskskada på alltså knäskålen som gör att det gör ont. Det kan ju vara så. Men 90%, även upp i åldrarna, även 80 plus som jag har träffat, får man bara lårmuskeln bli tillräckligt mjuk och avslappnad så gör det inte ont att stå på knäna. Och det har jag sett det så många gånger så jag kan säga det liksom till 95% i alla fall, att det verkligen är så. Och då hade man ju kunnat i det fallet göra liksom hur mycket lårmuskelstärkande som helst, och där det ändå inte gjort ont att stå på knäna. För den muskeln är ju redan för spänd. Alltså den jobbar ju för mycket. Lårmuskeln är dessutom en muskel som är väldigt bra på att kompensera. Det vill säga att det är en muskel som kan utföra, inte lika bra, men den kan ändå utföra många av de uppgifter som hållningsmusklerna ska göra. Så att det är väldigt vanligt att lårmusklerna blir spända. Och många gånger så motverkar det ju egentligen grundorsaken att jobba mycket med lårmusklerna. Och för att ta ett väldigt spännande exempel så kan vi ta alla korsbandsskador som ändå sker. Som man fortfarande håller på att studera och undrar varför de uppstår så mycket inom idrott. Och då går de flesta korsbandsrehabprogrammen ut på att man mycket då ska stärka framlår, baklår och liksom lite knäkontroll och sådär då. Men korsbandsskador sker ju nästan alltid vid en riktningsförändring. Det betyder att du springer åt ett håll och så ska du helt enkelt springa åt ett annat håll då. Och då, vad som händer då är att då är foten fast i marken. Och så vrider du över kroppen och byter riktning. Och då roteras lårbenet inåt. Och så är underbenet fast. Och de ihop möts i det man kallar knä. Och då kommer korsbenet förlängas och gå av på grund av att lårbenet relativt sett roteras för mycket inåt. Och då så att säga går av om man får en skada. Vilket betyder då i min värld och i den logiska världen enligt mig då att det viktigaste där för att undvika en sån skada måste ju vara att stärka upp utåtrotatorerna av lårbenet. Så att inte lårbenet kan roteras in. Och de musklerna sitter ju i höften. Med andra ord, fotbollsspelare som har haft korsbandsskador och får gigantiska lårmuskler, de kör så mycket framlårsrehab som man, och baklårsrehab också ska jag säga, men som man liksom, låren ser ut som fantastiska skapelser. Men ändå åker de ju på korsbandsskador. Och fotbollsspelare överlag har ju stora lårmuskler. Så hade det varit lösningen så hade ju inte de haft så mycket korsbandsskador. Utan, och även så amerikansk fotboll och alla sådana idrotter. Så att lösningen som jag ser sitter ju att stärka upp utåtrotatorerna i höften. Det är de som behöver bli starka för att motverka det här momentet. Då. Och ändå så de flesta studierna som görs tittar inte på den aspekten. Utan man tittar på lokala muskler kring knät och stärka upp. Och sen ser man att det är ungefär 50-50 i resultat på liksom, de här studierna. Och man kan inte säkerställa några samband egentligen. Och då undrar man ju nästan liksom, ja, det är inte alls kanske jättelätt att skapa en studie, men man borde ju kunna titta på det på ett lite annat sätt kan jag tycka.
Nu är du inne på lite här med korsbandsskador. Jag bara kom att tänka på en grej här. Det är ju lite liten utvikning här, men vad jag har förstått så är det ju fler tjejer som drabbas av korsbandsskador både inom fotboll och handboll, och då har man liksom funderat på det. Ja, men de beror på att de är svagare.
Ja, det var inte så. Det var kanske det väl svartvitt perspektiv att de är slå svagare, men det är klart, alltså om jag tittar på min klinik i alla fall, så det finns ju lite olika sätt som män och kvinnor kompenserar, även om det är samma underliggande dysfunktion som ofta då uppstått till exempel av sittande, alltså att de här insida lår, djupa höftböjmuskler kanske inte jobbar som de ska. Men då, om jag generaliserar, och då menar jag även unga pojkar, oftare ställer sig bredbent, vrider ut fötterna och så att säga tar plats. Det är en vanligare muskelkompensation. Sen kan man ju såklart fundera på varför. Det kanske har med emotionella aspekter också. Men det är i alla fall en vanlig muskelkompensation. Då använder man utsida lår mycket och man använder framlåren mycket då, va? På ett speciellt sätt. Tjejer är mycket vanligare att de ställer sig kanske lite utåt med fötterna också, men lite kobent. Så de blir ofta mer kobent och män blir ofta mer hjulbenta. Och det är två olika sätt att egentligen kompensera samma underliggande funktionsbrist då. Och klart, är du lite kobent, då är det större risk att knäna faller in när du rör dig. Och ofta blir det både att knät faller in och lårbenet inåt roteras. Och då händer ju precis det jag pratade om här då, att korsbenet utsätts för mycket skador. Så att, eller mycket belastning som kan leda till en skada då. Så att statistiskt så skulle jag nog, eller hålla med om att det stämmer. Och ja, svagare i alla fall då i de här djupa utåtrotatorerna i höften. Men det är också för att de får ett större vridmoment då, i och med den här kobenställningen då. Så båda har egentligen samma grundproblem.
Vilket för mig lite till det här med att man tränar knät för att bli starkare i knät för att slippa meniskskadan. En annan vanlig grej som man pratar om, om jag har ont i ryggen, ja, då är du för svag i rygg och mage. Är det lite samma sätt att hantera saker och ting?
Ja, verkligen. Där har jag en egen upplevelse att när jag gick som här riksidrottstennisgymnasium då och fick ont i ryggen och fick hjälp av vår sjukgymnast och fick höra att jag var för svag i ryggen. Och på den tiden så tyckte jag inte att jag var speciellt svag i ryggen och jag var framförallt starkare än mina kompisar på tennisgymnasiet som inte hade ont i ryggen. Så jag tyckte redan då att det kändes lite konstigt att liksom, jag är inte svag, jag är rätt stark, snarare för starkt kändes det som. Men jag fick ju olika ryggresningar och på olika sätt jobba upp styrkan i ryggen då. Jag hade ont i ryggslutet på höger sida. Och då gjorde jag detta och fick egentligen bara mer ont. Men jag var ganska flitig så jag körde på och fick ondare och ondare. Och jag vet inte om han blev så mycket starkare, men det gjorde ont i alla fall. Och då, ja, jag tröttnade efter några veckor så jag kan ju inte ha det liksom. Så då sökte jag vidare och då träffade jag faktiskt i slutet en osteopat. Som är en av de här yrkesgrupperna vi pratade om i början då. Som, om jag uttrycker mig slarvigt, knäckte till ner i bäckenleden och ja, de här kotorna längst ner då. Och då försvann ju smärtan helt och hållet, 100% på 2-3 dagar. Och då insåg jag att jag kan inte varit för svag i alla fall, för då hade ju inte smärtan försvunnit liksom. Så att det var ju, så om vi knyter an till det jag vet idag, och som vi har pratat om här i detta avsnittet, så var det ju belastningsfördelningen. Min bäckenled på höger sida, jag är högerhänt tennisspelare. Det betyder att jag spelar mycket forehand som det heter, när man vrider ut höger fot och gör på ett visst sätt då. Kommer att leda till att det blir väldigt mycket belastning på min högra bäckenled. Och om inte musklerna parerar det på rätt sätt så kommer det bli kompressionskraft där och den kommer så att säga fastna. Det är inte riktigt rätt uttryck, men det fastnar där omkring. Det är så det känns och upplevs. Och då spänner sig musklerna ännu mer i det området för att skydda det problemet. Så att ryggmusklerna var ju redan spända och sätesmusklerna var spända och låret var spänt och allt omkring var egentligen spänt och snarare överjobba. Och då får man ju det här klassiska då, stärka upp området. Ja, men jag var ju redan stark. Dessutom var jag ju spänd där. Det var ju snarare att jag behövde slappna av området. Så att
det, snarare att inte träna, ja, jag i området?
Jag får inte den muskeln, precis. Så att med det jag vet idag så hade man ju först rättat upp foten. Man hade släppt på spänningar i låret. Och så hade man fått igång de här hållningsmusklerna som stabiliserar ryggen. Och då hade ju ryggen varit redo att slappna av. Så om den inte redan har gjort av sig självt så hade man då kunnat stretcha den. Stretcha, notera att stretcha inte stärka. Så att den var ju snarare för stor och stark, den här ryggmuskeln, än tvärtom då. Ja, så att det är ett spännande perspektiv att det är väldigt mycket stärka fokus i klassisk rehab.
Mm, men i huvud taget så är det mycket stärka, särskilt man blir lite äldre så är det många som går till gymmet. Och då är det ofta man säger, ja, det är bra på gymmet för att det finns många maskiner. Och då undrar jag, vad är för fördel med att träna i maskiner eller att träna med fria vikter, och vad är att föredra?
Ja, nej, men det är på ett sätt en komplex fråga, samtidigt som finns ett enkelt svar också, för att alltså fördelen med maskiner, om vi börjar där, är ju att det är skonsamt. Det är så alltså svårt att skada sig under tiden du är i maskinen. Men överföringseffekten till vardagen blir också lägre. För att eftersom du inte, om man jämför med fria vikter, då måste du ju stabilisera den fria vikten med alla de här musklerna vi pratat om. Det vill säga hållningsmusklerna måste hålla lederna i position. Dina sekundära stabilisatorer måste också hålla lederna i position. Och sen kan en rörelsemuskel till exempel lyfta en vikt eller vad man gör. Så det blir ett samspel mellan alla tre lager. Vilket gör att du får en hög överföringseffekt till vardagen. För att det är så vi rör oss i vardagen. Om vi ska lyfta upp en stol eller om vi ska, ja, typiska vardagsrörelser, plocka upp barnbarnet eller vad man nu vill göra. Så det liknar ju fria vikter mycket mer. Så att fria vikter har ju mycket högre överföringseffekt. Maskinen är ju ofta att man sätter sig på något sätt. Så att maskinen står för stabiliseringen. Och sen jobbar du med rörelsemusklerna. Alltså typ bröstmuskel, baklår, utsida lår, framlår. Så att rörelsemusklerna, ja, de får mycket träning i maskinen. Men du tar bort stabiliseringsmomentet. Så du tränar egentligen knappt, ja, om ens något, dina hållningsmuskler. Och du tränar kanske lite dina sekundära stabilisatorer. Men framförallt så tränar du rörelsemusklerna. Och utifrån vårt samtal här nu då, så är det ju faktiskt så att största problemet i samhället är ju ofta att rörelsemusklerna redan har tagit över det arbete som de djupa musklerna ska göra. Men det som är viktigt att komma ihåg är, för många känner sig ändå bättre om man då blir ännu starkare i låret eller blir ännu starkare i kroppen. Så att det går ju att bli smärtfri den vägen. Absolut, ibland. Och ibland går det inte, och då behöver man ju titta på det andra. Men även om du blir smärtfri av det, så har du egentligen bara skapat en större kompensation. En bättre kompensation kanske, för du har en större muskel som klarar av att fuska mer och längre innan det gör ont. Men det är fortfarande så att den tar över för en annan dysfunktion eller funktionsbrist då. Så att så som jag tittar på kroppen, så har du egentligen inte löst problemet. Men du har ändå tagit det, så att säga. Du håller dig över ytan. Du håller dig flytande.
Med det sagt då, så är det i grunden bättre att använda sig av fria vikter i alla lägen?
Det är alltid svårt att säga alla lägen. Men det är alltid bättre att jobba sig dit i alla fall. Det kan ju vara så att man inte är redo för fria vikter heller. Att man måste backade ännu ett steg, så att säga. Men du ska ju ha som målsättning att komma till fria vikter snarare än att komma till maskiner. Men det finns ju fler som är på samma tema där. Om vi tar den klassiska, så många, jag får mycket frågor om barfotaskor eller dämpade skor. Då tycker jag ju att målsättningen ska vara att kunna springa långt och mycket med ganska lite dämpning eller minimala skor. För att det är så vi någonstans är konstruerade. Vi har en fot som ska fjädra, vi har muskler som ska ta belastningen, och vi ska kunna springa i alla fall i måttlig takt väldigt länge. Men du kanske inte är där än. Du kanske inte har höftmuskler som gör sitt jobb, för du har suttit hela livet. Du kanske inte har funktionen. Då kanske du i en övergångsperiod behöver lite dämpade skor för att kunna springa. För det har ju många andra fysiologiska fördelar, som puls och cirkulation och för allmän hälsan då, va? Så att det är inte riktigt så svartvitt, men alla ska ändå ha målsättning att kunna springa med mindre dämpade skor eller tunnare skor. Men det är långt ifrån alla som är där att de kan göra det utan att det skapar problem.
Men hur kommer man fram till vilka muskler man ska träna, vad problemet är? Måste man gå till dig, eller kan man säga så här att jag ska gå till gymmet och träna mina hållningsmuskler?
Ja, det som är, jag önskar jag kunde säga att det finns ett lätt svar på den frågan. Men det är ju lite så att det är ju den här, ja, jag ser det ju nästan som en gåva att jag får ta del av den här kunskapen då. För grundprincipen i det som heter posturalterapi är ju då, vilka är hållningsmusklerna och varför? Och det skiljer sig kanske lite mot perspektiv som man hört innan, med alltså kormuskler, mage, rygg och sådär. Och jag brukar säga, hade det räckt för ryggar, alltså hade mage och ryggmusklerna i sig varit jättebra viktiga muskler bara, så hade det räckt att göra sit-ups när man får ont i ryggen, så hade man blivit bra. För det är det första folk gör. De gör plankan, de gör sit-ups, de tränar kåren. Och det kanske hjälper för någon. Och då är det ju återigen för att de har skapat ett större kompensatoriskt stöd. Men de har inte kommit åt grundorsaken. Och för någon som det inte hjälper, så är det för att det inte är där problemet sitter. Så det är inte riktigt så enkelt ändå. Men det är klart att det finns vissa principer ändå som många människor faller in i. Till exempel vi pratar om sittande. De flesta människor idag sitter och har en underfunktion i ellipsoasmuskeln till exempel. Så att, men det finns ett problem kan man säga för natural movement. Alltså att naturlig rörelse är ju någonting som många sysslar med. Alltså att man som vuxen kanske kryper eller man ålar eller man gör så att säga, naturliga rörelser. Man tränar för att sitta på huk och så. Problemet är att man har levt ett liv tills dess där man inte har rört sig naturligt. Vilket gör att kroppen har ju hittat på andra sätt att utföra uppgifter. Så när du ska sitta på huk så kanske du inte ens kommer ner för att du har blivit stel. För att vissa muskler är ovana att jobba och andra har jobbat för mycket. Så du har inte ens kvar den egentligen grundläggande funktionen som människa. Och där är det ju klart kan vara lite trixigt liksom att hitta tillbaka till det. Man kan också säga så här att hade vi från ung ålder rört oss naturligt genom hela livet så hade inte jag behövt till exempel. Mitt yrke hade ju inte behövt för att då hade man inte fått de här felställningarna. Det är ju för att vi sitter och gör olika saker som vi tappar den här grundfunktionen som jag behövs så att säga. Så att jag och mina kollegor vi återskapar egentligen den funktionen som vi alla är födda med. Om man ska försöka ett generellt tips så handlar det mycket om du utför en rörelse i ett fullt rörelseomfång. Det vill säga att du tar ut all rörelse i lederna. Om vi tar en knäböj som exempel. Går du hela vägen i botten. Då ökar sannolikheten väldigt mycket att du använder dina hållningsmuskler. Du använder ju också dina rörelsemuskler. Men om du gör en halv knäböj, alltså du går bara till 90 grader. Då ökar sannolikheten att kroppen väljer dina ytliga muskler för att klara den uppgiften. Så att det är alltid försöka göra rörelser i sitt fulla rörelseomfång. Och kan man inte det då, för att man kanske är stel. Då blir steg ett för att kunna komma åt de här hållningsmusklerna är ju att skapa den rörelsen. Och för att ge ett generellt tips då så kanske man i ett första läge då vill jobba med alltså rörlighet, stretching. Det kan vara både dynamisk och statisk. Alltså att man gungar lite i vissa positioner och så att säga, eller man håller en stretch statiskt lite längre. Så både det kan hjälpa till att öka rörligheten då om man gör det lite över en tidsperiod. Och sen då för att få igång de här hållningsmusklerna så kan man försöka jobba lite mer isometriskt. Det betyder att det blir ingen rörelse. Att man jobbar mot ett motstånd så att du anspänner muskeln men det blir ingen rörelse. Fördelen med det är att du skickar hjärnan mycket signaler till den här muskeln. Det blir inte massa olika signaler och olika rörelseomfång utan det blir väldigt mycket samma. Och det är ett lätt sätt för hjärna och muskel att hitta kontakt då.
Är det typ att stå i jägarställning då? Eller liksom?
Ja, det skulle kunna vara ett sätt. Sen är ju det något mer komplext. Det involverar ju liksom låren och hela kroppen då, va? Så det kanske snarare skulle vara att du...
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Som nu sitter vi när vi spelar in den här podden då. Man tänker att man sitter med så att säga, en god hållning och sätter sina knogar mellan knäna och så trycker man in mot knogarna så att man känner att man får jobba med insida lår till exempel då. Det är ju viktiga hållningsmuskler. Så det är snarare en sån typ av rörelse att man får jobba isometriskt då, alltså utan rörelse. Så att man har knogarna är ju kvar där så om man inte trycker väldigt hårt så då blir det ett arbete där. Och då då kan man skicka mycket signaler från hjärnan till de musklerna då, va? Och utveckla kraften. Och, så det blir ett mellansteg och sista steget då blir att integrera detta. Alltså rörligheten och aktiveringen av de här musklerna in i en mer komplex rörelse som är då typ en djup knäböj till exempel. Alltså man, där man tar ut rörligheten genom hela. Eller om man gör en armhävning så kan man försöka göra en armhävning när man håller ihop skulderbladen helt och hållet så att de alltså inte åker isär någonting under utförandet då. Då är det många som inte har rörligheten att klara av och få ihop skulderbladen för att man är stel i bröstmuskler och sådär till exempel. Så att man kan tänka lite tripp, trapp, trull och så. Men för den nördiga då så är det ju inselord i de djupa höftböjarna. Man kommer väldigt långt på dem. Det finns ju även djupa muskler mellan skulderbladen. De här romboideusmusklerna till exempel som man kan väl titta på. Om man då vill. Och de kan man alltså jobba lite det som kallas isometriskt med. Om man vill kicka igång kontakten med sina hållningsmuskler.
En annan sak som jag har fått rekommenderad vid några tillfällen det är att man ska använda en sån här pilatesboll eller gymboll och göra grejer på, vilket är ganska svårt rent balansmässigt. Tränar det den här typen av muskler?
Ja, det där är jättebra att du tar upp för att det är ju väldigt poppis att sitta på en medicinboll eller göra olika komplexa rörelser med sånt krav då. Och det är samma sak med det jag kallar natural movement och att det finns en väldigt fin grundtanke i det. För tanken är det att ställa höga krav på balansen och då, därmed då jobba med hållningsmusklerna. Men vad som händer i praktiken är att personer som gör det har ju ofta inte intakt funktion från början. Om jag säger så här, hade man varit i perfekt muskulär balans och sen sätter sig på en pilatesboll, ja, då kommer hållningsmusklerna jobba, då kommer de ytliga musklerna jobba och så kommer allting samverka i en väldigt fin harmoni. Så ska det vara. Men eftersom det väldigt sällan händer i praktiken så kommer någon person som kanske redan är för spänd i ländryggen, redan är för spänd i låren, sätta sig på den här plåtsbollen och försöka hålla sig upprätt. Och då kommer kroppen, eftersom det är en tuff grej, det kan ju vara att stå på bollen till exempel, hålla balansen där är ju jättesvårt för de som har provat. Då kommer kroppen göra allt den kan för att inte ramla ner. Så den kommer ju rekrytera alla muskler den bara kan. Så den struntar ju stå, det är ju överlevnad. Det spelar ingen roll om jag använder hållningsmuskler eller rörelsemuskler. Jag vill bara hålla mig upprätt här och inte ramla och slå mig. Så den kommer ju kräma på allt den kan. Så nej, det blir inte specifikt hållningsmuskler utan det blir snarare att du använder det du redan är bra på. Så det din kropp är bekväm. Den är kanske van att jobba med låren, van att jobba med ryggen. Det är det den kommer att använda. Så det är snarare tvärtom om man vill komma åt hållningsmusklerna. Man måste minska komplexiteten så att kroppen inte går in i de här kompensationerna. Alltså de här vanliga muskelminnen brukar man kalla det. Eller att de här vanliga rörelsemönstren.
Pilatesboll är ju ett hjälpmedel. Vi har varit inne på lite andra hjälpmedel som ju är populära. Foam rollers är ju sånt som folk går och handlar på stadion och allt vad det heter för någonting. Är det bra?
Alla de här hjälpmedlen är ju ja, precis, just foam roller då, om vi tar den först så är det ju så att det kan vara bra om du parallellt jobbar på grundorsaken. Med andra ord, om du har ont på utsida knä som vi tog som exempel förut och du foam roller utsida lår så kan det ofta göra lite mindre ont i knät. Men om den muskeln då, man får sig liksom varför har den blivit spänd från början? Varför har det blivit ett problem från början? Och formrollen släpper ju på spänningen som ger symptomet. Ja, och det är ju bra. Men spänningen uppstår ju på nytt. Och om du inte vill vara beroende av att formrolla varje dag resten av livet så måste du hitta anledningen till varför det blir spänt från början. Så att jag säger inte att formrollning är dåligt, men det är inte en grundorsaksåtgärd utan det är ju snarare att liksom hålla det flytande åtgärd. Då, liksom.
Lindra det hela lite?
Det kan det göra. Mm. Och så ska man säga för de som det inte lindrar, ja, då har man ju bara mer av det här problemet. Alltså då kan inte kroppen ens slappna av en liten stund. Då går den snarare i försvar. Den här muskeln vill inte slappna av oavsett om du stretchar eller formrollar. Då måste du ju först ge kroppen ett alternativ så att hjärnan känner att oh, jag klarar mig utan den här utsida lårmuskeln. Den behöver inte hjälpa mig för att stå på pilatesbollen eller vad man nu vill göra. Så att och förstå är den mottaglig för att faktiskt släppa spänningen där.
Andra håller på med färgglada tejper.
Just det, ja, det är poppis också. Jag har inte själv jobbat med det. Jag vet att en del tycker att det är fantastiskt och jag vet att många fysioterapeuter tycker att evidensen är obefintlig. Och menar på att det är placebo då. Jag säger inte att jag tror att det har en påverkan på kroppen, men jag tror att det är svårt att säga hur den påverkan blir. Det vill säga att om man tejpar på olika sätt, och det kommer ju dra i bindväv, hud och påverka vävnader. Sen hur den påverkan står är ju kanske svårare att säga då, och behöver man tejpa en kort stund eller en lång stund eller, så att det är inget jag jobbar med så. Och jag säger inte att det är verkningslöst, men jag säger inte heller, det jobbar inte på grundorsaken i alla fall, för att du kan ju inte tejpa det till en bra hållning. Det är ungefär som de här hållningsvästarna som också är poppis då, man ska, ja, hur de nu funkar, man ska hamna i en god position så att säga. Men det är samma sak där, då hamnar du kanske i en god position när du har den på dig. Men kroppen känner snabbt, nu behöver inte jag använda med hållningsmuster, för nu är jag upprätt ändå. Då förtvinar vi dem, så när du väl tar av den så kommer du ramla ihop ännu mer. Och sen är det ju så här som man inte tänker på där, för att även om du hamnar i en bättre position så är det ju fortfarande så att du inte kommit undan gravitationen. Gravitationen kommer ju ändå komprimera, alltså kotpelaren i ryggen då. Så där måste du ändå, även om du hålls i rätt position, så vill du ju ha en muskelaktivering som avlastar. Så den vill du ju träna. Och det är lite det som är problemet med alla hjälpmedel egentligen. Att visst, de gör livet lite lättare. Men det är ju en spiral neråt därifrån, höll jag på att säga. Alltså, tyvärr. För att slutar du använda use it or lose it, som de säger. Det är ju lite så, oavsett vad det gäller. Sen är det klart att är man äldre liksom och känner att sista åren i livet så vill jag ha det lite lättare och jag pallar inte jobba på min hållning. Ja, men det är klart, använda de här hjälpmedlen, då blir det väl lite skönare de sista åren. Men man ska ju ha det perspektivet på det. Du ska inte vara 25 och få för dig att gå runt med en hållningsfest genom livet. För då kommer du, när du är 45, det kommer inte bli bra.
Hur är det med inlägg då?
Samma tema. Inlägg kommer ju påverka hur foten uppfattar marken. Så hjärnan kommer ju uppfatta skon och indirekt marken annorlunda än vad den kanske är, vilket kan spela roll. Inlägg, alltså grundtanken med inlägg är ju egentligen samma tanke som jag när jag jobbar med en person, att okej, vi ser att foten inte stabiliseras som den ska, knät faller in, höften åker fram, jag får ont i ländryggen. Så på det sättet är det ju många som jobbar med inlägg ganska duktiga på att se samband i kroppen, och många kanske ganska duktiga också på att faktiskt få bort smärtor i kroppen den vägen. Skillnaden blir ju mellan mig och dem är ju att jag ser inläggen som i så fall en temporär åtgärd för att lindra symptomet så att du kan jobba och åtgärda problemet. Inte att det är lösningen, utan det i så fall är en liksom ett plåster tills du har kunnat få ordning på lösningen då. Så att jag ser hellre man jobbar upp fotmusklerna och liksom hela kedjan av muskler, ska jag säga, som lyfter fotvalvet då, än att man får ett inlägg.
Stretching har du ju nämnt några gånger. Och när jag var yngre och höll på med idrott, så var ju stretching, det var ju där shit. Och då blir man ju jätteledsen när man hör att stretching, det är ingenting man ska hålla på med. Och då skulle jag vilja att du redar ut de begreppen.
Ja, det är bra. Men styrketräning har fått mycket mer på slutet, liksom publicitet och så. Och det finns ju något bra i det, att liksom bygga muskler när man är äldre och påverka hormonsystem och sådär. Så det håller jag helt med om. Men när det kommer till stretching då, så det har ju liksom börjat med att man i studier har sett att det är rätt svårt att förlänga en muskel. Och förlänga vävnad är väldigt svårt. Det vill säga, ja, även om du stretchar så blir de inte så mycket längre. Och då har man ju dratt slutsatsen att det är ingen idé att göra det. För att det har ju ingen påverkan. Och det är ett väldigt svartvitt sätt att titta på det då. För att även om det inte blir längre, så kommer du påverka anspänningen i muskeln. Och anspänningen i muskeln kommer påverka ditt rörelseomfång. Och det tror alla som har stretchat en period ändå märker, att man blir rörligare. Man kommer längre i olika positioner. Och är du en av dem som inte känner det, då beror ju det, då får man fråga sig ytterligare en varför-fråga. Då beror ju det på att du i så fall har den muskeln som du stretchar som inte blir längre. Den ligger just nu och kompenserar för en annan dysfunktion i kroppen. Det vill säga att den kommer inte slappna av förrän du åtgärdar den andra muskeln som ska ta över. Men de flesta människor känner ändå, om de stretchar regelbundet, att det blir bättre och bättre. Sen kanske det snabbt studsar tillbaka. Men då är det ju återigen av samma anledning, att man inte har kommit åt grundorsaken. Så att använder man stretching på rätt sätt, så tycker jag att det är ett jättebra verktyg. Men man ska ju veta vad det gör och inte då. Så jag kan ju stretcha ett framlår, inte nödvändigtvis för att muskeln ska bli längre, utan för att släppa anspänningen i muskeln så att kroppen är mer mottaglig för att aktivera eller skicka signaler till andra muskler som jag vill ska ta över ett arbete i en rörelse då. Så som ett exempel, om en friidrottare ska springa framåt så fort de kan, och de är stela i framlåren, då kommer det dra bäckenet framåt så de blir för svankiga. Vilket betyder att baklår och rumpa, som är muskler som ska få det springa snabbt framåt, hamnar lite ur position. Då får de svårare att spänna sig, att kontrahera. Vilket betyder att om du stretchar framlåren lite först så kommer bäckenet hamna i en bättre position. Och helt plötsligt så är det lättare att jobba med baklår och rumpa. Och du kommer springa snabbare framåt. Så att stretching har ju då ändrat på samspelet mellan muskler. Alltså du har släppt anspänningen på framsidan och får en mer påkoppling på baksidan som en effekt. Då. Sen är det klart, det finns vissa studier som tittar på, om man tittar på framlåret i sig, så har man kanske tappat lite explosivitet, och tittar man på att muskeln faktiskt inte har blivit längre då. Om man liksom tittar på vävnaden, då kan man ju dra slutsatsen att det där inte behövs. Men jag anser att det är ett litet tunnelseende, för att man måste ju någonstans backa bak och se hela bilden. Vad är målsättningen här? Om det till exempel är då att springa 100 meter så snabbt som möjligt, ja, då är det väldigt viktigt att man får med sig den bakre kedjan. Och om den främre kedjan då ligger i vägen för att den är för anspänd, ja, då kan stretching vara ett sätt att nollställa det förhållandet då. Så att jag ska ändå summa summarum, stretching är bra om det används på rätt sätt.
Bra. Som sagt, nu har vi varit inne och grottat i muskler och i det nära perspektivet. Och du pratar ju om det globala perspektivet utifrån att du tittar på hur saker och ting hänger ihop och inte tittar på just på en skada. Så jag tänkte att vi ska lyfta oss i det globala perspektivet i vårt samtal här på slutet. För att du har ju varit och touchat lite vid skolan och vid de här, och att vi sitter för mycket och så vidare. Men det här blir ju någon sorts samhällsproblem i slutändan. För jag vet ju inte hur många sjukskrivningar vi har på grund av ryggproblem och andra problem. Hur ser du på det? För du ser ju det dagliga.
Ja, nej, men det är ett växande problem. Man har ju alltid lite olika siffror, men jag hörde någon siffra på att 70% av de som söker till närhälsan, alltså första vårdinstansen, söker för problem kopplat till rörelseapparaten. Det är ju alltså typ knä, ryggont och de här olika delarna då, va? Och det är ju ett jätteproblem. Och alltså, jag brinner ju för det jag gör, för att jag tror vi måste hitta en förändring här. Och jag tror vi måste hitta en förändring på samhällsnivå. Och vi måste nog titta lite på vissa grundantaganden inom rehab också. Vi har ju pratat lite om några av de grejerna, till exempel att stärka framlåret vid knäskador. Det kanske inte är riktigt så enkelt. Så jag tror egentligen att vi människor som samhälle kanske står inför en förändring där i tankesätt. Inte bara då inom mitt område, även funktionsmässigt är på frammarsch. Om man tittar liksom på grundorsak inom den delen, och jag tittar lite mer på grundorsak i rörelseapparaten. Så jag tror att vi måste börja våga oss nyfiket ställa frågan varför lite mer kanske som samhälle. För det här börjar ju i skolan, skulle jag säga. Om vi nu pratar rörelseapparaten. Men det är klart att även där kan man ju filosofera kring kost och allt möjligt, även i liksom vad får eleverna för mat och sådär. Så att vi står inför en utmaning, helt klart.
Men hur skapar vi den här förändringen? Vad kan vi göra i skolan till exempel?
Jag har ju utbildat en del idrottslärare. Alltså, man kan gå en kort kurs i detta hos mig om man vill. Det finns ju två steg, man kan gå steg 1 och steg 2. Några idrottslärare har gjort detta. Och de har rapporterat tillbaka väldigt fina effekter. Då har de gjort sådana här posturala övningar då med idrottsklassen. Och det finns ju även lite motoriskt integrerande övningar där man jobbar med koordination och hjärnhalvorna och sådär, som gör att man ofta får lite mer energi och lättare att tänka. Vi pratade om koppling kognition och motorik förut och i utvecklingsstadiet. Och det verkar mycket tydligt på att det samspelar. Det finns ju också mycket forskning på att om man konditionstränar så hjälper det hjärnan på många sätt och sådär också. Så att jag har fått jättefina rapporter om att ungdomarna då kan vara med på mer idrott. För många har ju faktiskt ont och kan inte vara med på idrotten idag i unga åldrar. Det är jättevanligt att få höra. Så att jag tror ju liksom på dels på det, att faktiskt utbilda idrottslärare i ökad förståelse. Jag tror på mikropauser i skolan. Jag tror att man bör titta på, kan man sitta mer på huk istället? Kan man sitta på golvet? Kan man stå? Kan man hitta på olika sätt att inte bli det här monotoma sittandet på stolar? Jag tror man måste börja den änden också.
Ja, för jag tänker på, åtgärdar man saker i skolan, men vad gör man på kontoret till exempel? Hur ser ett framtida kontor ut om du får visionera lite?
Ja, Nej, men det är en väldigt spännande fråga. Jag har ju varit på flera företag och så att säga, föreläst om ergonomi och vad man kan tänka på. Och det finns ju mycket man kan tänka på även om man fortsätter sitta så att säga. Alltså övningar man kan göra sittande som ändå hjälper hållningsmuskler och så, om man nu pratar små förändringar. Att tänka kring liksom hur kan vi göra om hela kontorsmiljön, det är ju en rätt stor fråga. Men och det enkla svaret är ju samma sak där, att man får titta på huksittan och sådana saker. Samtidigt så är det ju svårare med en vuxen population, för de har ju ofta hunnit tappa förmågan att sitta på huk. Jag brukar ju alltid när jag föreläser be alla prova att sätta sig på huk, och det är ju varierande om vi säger så.
Hur många klarar att sitta på huk skulle du vilja säga i snitt?
Ja, det är absolut inte mer än 50% i alla fall. Det är ju under det. Jag skulle snarare gissa 30-40% om jag går på de föreläsningar som jag håller, när jag får be folk göra det. Så att sen får man komma att en del kan vara väldigt överrörliga. Alltså att man kan sitta på huk för man är väldigt rörliga fotleder, men man gör det ändå inte alltså med rätt påkoppling i musklerna, utan man mer hänger i lederna, och då är inte det heller ett optimalt sätt då. Så att här framtida kontroll är en svår nöt att knäcka, men man måste i alla fall hitta förändring. Jag är gärna med och spånar om det.
För jag undrar ju också, varför finns det inte fler som du?
Ja, det är ju min fundering också. Jag själv fick ju gå en lärlingsutbildning som sagt från början då, och då fanns det ungefär 300 mejl i inboxen som ville gå den utbildningen då. Men det var, jag vet inte varför jag fick det, men jag fick det i alla fall. Och jag har ju själv fått lite förfrågan och utbildat folk då. Så att, min känsla är precis det du säger. Alltså, när jag fick lära mig detta och framförallt fick se de otroliga effekter som det många gånger blir, så känner man att det här borde vara med.
Och hur många finns det så som du?
Om man har gått den här fulla utbildningen till så kallas postural terapeut då, så är vi ju max 7-8 stycken. Något åt det hållet då. Sen finns det ju något som heter postural tränare. Alltså en grundkurs i detta kan man säga, som en PT-utbildning. Och det finns ändå ett hundratal runt om landet. Som har gått både, det finns ju två personer som utbildar. Och det är jag och min kollega, och så är det Marcus som jag lärde mig av som håller kurser då. Så man kan gå. Och personer som är fysioterapeuter och postural terapeuter, och så är det egentligen bara vi är tre stycken nu. Vi var två stycken länge, men jag har utbildat en person också nu. Så nu är vi tre stycken som är
i hela landet?
Ja, i Sverige. Så vi är tre stycken som är både fysioterapeut och posturalterapeut, som det heter då. Mm.
Man tänkte att vi ska avrunda med att om du kan ge några sådana här handfasta tips. För det är ju ganska få som får möjlighet att komma till dig och testa, så som jag bland annat har fått göra då. Men är det någonting som du skulle kunna säga att de här tre grejerna skulle ni kunna tänka på, ni som lyssnar?
Absolut. Tipset är att om du kan sitta på huk, det vill säga att om du kan sitta nere i botten så att rumpan nästan nuddar hälarna så att säga, så gör det ofta. Har det gärna som en typ borsta tänderna rutin så att det blir gjort dagligen. Så det vill säga att du borstar tänderna på huk, och gör det gärna med hela familjen om du har småbarn, så att de får in den rutinen också. Det är ju ett enkelt tips. Kan du inte sitta på huk så skulle jag rekommendera, om jag kan ta de här tre övningarna. Om du börjar med att lägga dig på rygg med fötterna upp på typ en stol eller soffkant eller någonting, så att du får alltså 90 grader genom lederna där, så att ryggen bara slappnar av och du helt enkelt ligger i den positionen. Så börjar man bara vila så 2-3 minuter, det vill säga att det är en passiv övning, du gör ingenting, du låter gravitationen ha sin verkan på kroppen. Vad som kommer hända då är att onödiga spänningar i ländryggen släpper, ditt bäcken kanske är lite roterat när du står upp, då kommer gravitationen göra att bäckenet alltså rätas upp mot golvet kan man säga, för golvet gör ju att du inte kan rotera åt fel håll så att säga, utan du kommer rätas upp mot golvet. Så där har du fått bort vissa så här grundläggande bäcken och balanser. I detta läget sen så kan du ta helst en yogakloss, men en foam roller funkar, eller i värsta fall kanske något som typ en doarulle kanske, eller någonting som du kan ha mellan knäna som du helt enkelt trycker in mot. Så i den här positionen så ligger du och så trycker du in mot den här yogaklossen då. Och då ska det bli ett arbete insida lår och kanske ner mot ljumskarna. Och så ska du inte trycka så hårt så att ryggen spänner sig, utan försöka slappna av ryggen och ändå trycka. Och då kan man trycka en 4-5 sekunder och sen slappna av helt och hållet, och sen repetera det under ytterligare 2-3 minuter. då har vi fått en liten aktivering av de här hållningsmusklerna också då. Sen är det ju på samhällsnivå den absolut vanligaste kompensationsmuskeln, det är ju framlåret. Så någon form av framlårsstretch hade jag rekommenderat där som steg två. Och när du har gjort det då så hade jag sen gjort det jag kan och sätta mig på huk. Och kommer du till hela vägen ner i botten på huksittande så hade jag hållit i en dörr eller i en stol eller någonting som du kan stabilisera mot och gå så djupt ner som du kan. Och sen jobba lite upp och jobba lite ner i ändläget där. För att helt enkelt komma så nära huksittande som det går.
Och det ska man göra i den ordningen?
Precis, ordningen är väldigt viktig. Det är därför jag sa det så. För att den första positionen då tar ju bort vissa kompensatoriska mönster. Vilket gör då att kroppen har lättare att skicka impulser eller signaler till de här hållningsmusklerna. Så att tanken är ju att den första övningen skapar en viss symmetri i kroppen som gör att det blir lättare för musklerna att få rätt hävarmar och få lättare att koppla på rätt sätt. Den andra övningen släpper på en vanlig kompensation, alltså en muskel som har överarbetat i kroppen hos de flesta människor. Och den sista övningen integrerar detta genom att då man får jobba ett fullt rörelseomfång och man får jobba med de här djupa hållningsmusklerna och stärker upp dem också. Så då får man en sån tripp-trapp-trull-effekt. Hade man gjort omvänt och börjat med huksittande så hade du antagligen jobbat för mycket med både ländryggsmuskler och framlår för att försöka ta dig in i positionen. Och då får du helt enkelt mycket mindre effekt. Så det är ordningen spelar roll. Och det är ju ett milt exempel på hur viktigt det är att man gör saker i en viss följd för att få önskad effekt. Då.
Tre otroligt bra tips tror jag som får avrunda det här. För nu har vi suttit här och snackat muskler och senor och stretching och allt vad det är för någonting i en och en halv timme. Hur har det känts tycker du?
Jättekul, roligt, bra frågor. Det är ju ett ämne jag brinner för och jag vill ju både framförallt vill jag utbilda fysioterapeuter och andra terapeuter. Så att är det någon som lyssnar på detta så hör av dig. För att det behövs spridas kunskapen och det brinner jag ju för. Och även, nu är det ju lite speciella tider med covid. Men att föreläsa på företag och sprida kunskapen är ju också något som jag tycker är väldigt givande och kul. Så att det har varit jättekul att vara här.
Om du får välja gäst då? Vem skulle du vilja se här?
Ja, och det har ju inte varit många spännande gäster och flera av dem har jag ju själv jobbat med terapeutiskt då. Men det är en person som jag också jobbar med terapeutiskt som du inte har intervjuat som jag tycker är en väldigt, väldigt ödmjuk och spännande person. Och det är Örjan Kihlström som är travkusk och en av världens främsta helt enkelt. Och det roliga med det är ju att när han kom till mig första gången så hade han ju fått ett diskbrock och skulle vara rädd att han skulle tvungen att avsluta sin karriär. Och jag hade inte själv koll på travsport så att jag visste inte vem han var. Men vi kom in på hur det har uppstått och att man sitter i en speciell position då som travkusk. Och så frågade jag, håller du på mycket eller liksom så? Ja, lite grann. Alltså det var väldigt ödmjukt svar så att säga. Och så visade det sig att han var ju typ bäst i Sverige. Eller åtminstone topp tre där då. Och har varit i hur många år som helst. Så att jag tror att det skulle vara en spännande gäst. En väldigt ödmjuk person som är otroligt duktig på det han gör. Och det roliga är ju också att han blev ju smärtfri väldigt snabbt efter det besöket. Och har ju vunnit några av de världens största titlar faktiskt efter det. Så att han håller på än, så vitt jag vet i alla fall.
Ja, det är ju intressant. Travsport är ju inte direkt någonting som jag kan överhuvudtaget någonting kring. Så att, ja, det är väl jättebra tips. Om du har ett tips på hur man ska följa dig och få kontakt med dig, vad skulle du säga då?
Jag finns på Instagram på Fysio Rasmus och då är det med PH Fysio. Och så har jag en hemsida som heter posturalworkout.com, alltså www.posturalworkout.com. Så det är väl det lättaste sättet att kontakta mig via någon av de forumen.
Ja, det finns en del bra övningar på din Instagram, jag har sett.
Absolut, jag lägger upp en hel del där. Och tanken är att det ska komma ytterligare mer.
Mm. Rasmus Svärd, ett stort tack att du ville vara med i den här podden.
Tack för att du fick komma.
Du har hört avsnitt 94 av podden Spännande möten med Rasmus Svärd. Vill du lyssna till fler avsnitt som har med hälsa att göra, då kan jag rekommendera avsnitten med funktionsläkaren Peter Martin och avsnitt 36 med biohacken Martina Johansson. Kommentera och dela gärna avsnittet i sociala medier.
Vi finns på Facebook, på Instagram heter podden Spännande moten och på LinkedIn så söker du bara på mig, Gunnar Österreich. Och mer om mig, podden och alla gästerna hittar du som vanligt på spannandemoten.se. För att göra nästa avsnitt fick jag åka hela vägen till Nora. Där hittade jag förrätta proffsboxaren Åsa Sandell. Det blev lite boxningssnack och väldigt mycket snack om livet. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän, lånar ett par boxhandskar och provar att dricka ur ett champagneglas. Lycka till och ha det gött!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.